Almedalen är igång, Olle. Det var en kille som kom fram och sa hej, eller Arash Gilan var det väl som sa det, och sa Olle inte här va? Det var utgångspunkten. Lika väntat som att det är Almedalen vecka 26 så är det att Olle Lidbom inte är på Almedalen. Du har inte den auran.
Nej, skönt ändå att jag inte har den auran. Jag var där flera år, det tror vi pratat om. Men jag ska säga, mitt lågpunkt, det var när jag skäms nu. Jag hade shorts på mig i Almedalen. Det är helt sjukt. Alltså jag tror aldrig jag har haft shorts offentligt.
Nej.
Men en dag i Almedalen hade jag det. Och då satt typ Fredrik Svedjetun från Dagens Media.
Ja, just
och
det.
Tog en paparazzi-bild på mig i grodperspektiv. Oj. Och shorts. Och la upp
kan man hitta
på Dagens Media-bloggen. Du får googla om du vill. Not safe for work. Ja. Och sen dess så vägrar jag att åka dit. Men du slickar i det där med hull och hår. Jag hittade en mingelbild på dig här för några dagar sedan. Du stod och goffade vid något buffébord. Så nöjd ut.
Apropå oväntade saker så det var Lina Hedenström som är vd på NTM, mediekoncernen, som kom fram och sa att nu tänker jag på det varje gång som jag träffar dig. Att du är så lång. Och att det var någon då som sa till henne att jag har en kort aura som gör att det är chock.
Ja, säger du. Jag har hört många säga det. Vad lång han är i verkligheten. Ja, men du har ju en kortis aura.
Och jag tänkte på det att det är nog sant ju. Jag tänker till och med på mig själv som att jag inte är så lång. Men ändå 1,86. Du lyssnar på Mediepodden.
Med mig Olle Lidbom.
Och jag heter Emanuel Karlsten.
Och idag så pratar vi om Almedalen.
Vi pratar också om Daniel Andersson, trollfabriksmannen som har fått sparken.
Dessutom så pratar vi om en ny chef på LO som kommer direkt från SVT.
Och så går vi in lite på ditten och datten. Vi ska hinna med mycket innan jag ska få gå på ledighet, Olle.
Nu kör vi!
Om man ska säga någonting om Almedalen, jag tycker ju att det är intressant varje år att försöka få lite temperatur. Förra året tror jag att jag sa att Sveriges Radio inte var här. För vi kommer ju liksom från en tid då där Almedalen verkligen har lusats ner av massor av mediescener. Alltså alla mediehus har haft olika scener här. I år är det ju bara Expressen, och det sa jag förra året också, men då fick jag en massa meddelanden efteråt om att Sveriges Radio visst hade en scen lite undangömt bakom där på något sätt. Nu har jag verkligen letat efter Sveriges Radio-scen. Jag tror inte att de har en scen i år i alla fall. De har bara liksom en närvaro såklart, sina containrar där reportrar väl sitter och vad vet jag, rapportera från talen eller något. Men Expressen har ju det gigantiska och har ju det liksom fortsatt. SVT syns inte längre med någon scen. Dagens Industri har ett stort tält. Men annars är det liksom inte alls de där stora mediescenerna längre. De har ju en gemensam mediescen. Massa av olika mediehus har gått tillsammans. Det är en väldigt ambitiös satsning på mediepoddenfrågor skulle man kunna säga över hela veckan med massa bra program. För det är ett mycket mediechefer här såklart. Man vill dit och förkovra sig lite. Men den stora nyheten här i år är ju att närmast Almedalsscenen, och det är ju nästan som att det är ju närmare Almedalsscenen man är, desto högre poäng får man, är alltså ett helt nytt mediehus. Jag vet inte om någon kejsa vilket.
Nej, jag satt just tänkte skulle fråga dig hur det är med de nya mediehusen. Kvartal, 100%, ETC, Flamman.
Ja, ett av dem är det. 100%.
Ja.
100% har alltså en i många sätt en jättescen. Precis bakom Almedalsscenen skulle man kunna säga.
Ja, jag såg,
har du sett bilder på detta?
Jag såg ett klipp där Per Gudmundsson, som ju har varit runt på alla mediehus kan man säga, framförallt de till höger, men även på SVT. Han intervjuade Katja Nyberg, den här SD-politiken som var polis och åkte fast för narkotikainnehav. Han ställde frågan, är det många som undrar om du körde laddhybrid? Det var klippet som spreds från den intervjun. Men det är sant, då var det ju från Almedalen. Jag tänkte inte på att det var så som prime location på det. Men det är deras sätt då att hitta in i stugvärmen eller i etablissemanget, är att bygga upp en egen scen då. Det är dyrt.
Exakt, har man pengar så är det väl smart att göra det. Alltså det är, jag tror också att Expressen har vunnit på att i alla år, när då de andra mediehusen retirerat, stå kvar och fortsätta satsa och bygga den här stora närvaron. Jag tror att det är smart gentemot annonsörer, mot det här etablissemanget som man vill på något sätt positionera sig mot. Och jag tycker också att det är smart av 100% såklart att göra det. Och de har ju Man ska ju inte se dem kanske som ett journalistiskt mediehus på samma sätt. De är så öppna med att de är ett, inte ett partiorgan, men ett politiskt högerorgan kanske man ändå kan säga, för högerfrågor. Så det är väl inte konstigt så att säga att det är många som vill lägga pengar ett valår och att positionera dem. Jag såg också klipp på Jimmy Åkesson som satt så otroligt avslappnad i en intervju med Henrik Jönsson då och pratade om hur mycket han avskydde Thomas Stenström och hans nya VM-låt. Thomas Stenström höll ju en motkonsert, man ska säga, samtidigt som Jimmy Åkesson höll tal i Almedalen, så höll han ett stenkast bort en egen konsert då som gick parallellt med talet där han, Stenström, höll ett litet tal. Det var också ovanligt liksom att du har medier där partiledare beter sig så olika kanske. Mm. Alltså utifrån ändå att de har journalistiska ambitioner och känner sig så bekväm. Så att det är alltid en temperaturmätare att åka hit ändå, eftersom att det är ett så starkt etablissemang här och förstå vad medierna vill och inte och sådär. TV4 har inte heller sett att de hade ett jättestort mingel, större i år än tidigare, med olika artister och massa mediechefer då, såklart. Jag skulle säga att alla toppmediechefer, Cilla Wenkön, Lagercrantz, Public Service då, vi har redan pratat om NTM och Mattias Berg på TV4, Vivica Hansson på TV4 också, och Marcus Gustafsson på Omni. Ja, de flesta stora mediehusens chefredaktörer och vd är här.
Ja, men kul. Är det någon som har shorts på sig?
Så dum skulle inte någon vara.
Nej, jag vet. Nej.
Det finns ju ett antal intressanta medienyheter från veckan som gått. Ett av dem som jag tycker är mest spektakulära, för jag kan inte minnas när jag sett något liknande tidigare, det är ju det om TV4 och Daniel Andersson. Mm. Har du sett det här?
Ja, det har jag. Att han blivit utköpt.
Ja, och då är det ju så att jag tror till och med att även bland våra lyssnare så är det många som inte vet vem Daniel Andersson är. Men det är ju då dels för att han har ett väldigt generiskt namn. Men det handlar alltså om den man som vallraffade i Sverigedemokraternas trollfabrik, som ju också har skrivit den här boken som vi har pratat om mycket. Och han då kallades in i ett konferensrum på TV4 i veckan, som jag förstår det, där han fick ett erbjudande om att bli utköpt från TV4. Han har alltså en fast anställning på TV4, och helt på TV4s initiativ så har han då fått ett erbjudande om att de vill inte ha honom där, helt enkelt. Han har hört någonting, för han har satt framför erbjudandet i juni, säger han då, utan att specificera mer, och menar att det var en total överraskning. Mm. Vad säger du om detta?
Nej, jag vet inte om det här hade blivit en sån stor grej. Jag gissar att TV4 då och då gör riktade erbjudanden till medarbetare. Men nu är det ju några saker som är spektakulära här. Och det, förutom att det är ett profilerat tv-program då. Mm. Det är tre saker som jag tycker är lite spektakulära här. Det första är att han är ganska nyanställd på Kalla fakta och TV4. Och jag skulle säga att han fick det jobbet lite grann som ett tröstpris för att han jobbade gratis med den här granskningen. För då var han ju bara praktikant. Och det tröstpriset...
Ja, vi kan återkomma till det sen. Ja, men visst. Fortsätt med den här två andra grejer.
Ja, okej. Okay. Ja, men så det var det ena. Mm. Och det andra är ju att det här kommer ganska kort efter den här boken då. Som, ja, men dels handlar om det här grävet och det han upplevde in på Sverigedemokraterna. Men också då leverera väldigt mycket detaljerade, smaskiga, uppenbarligen inspelade och transkriberade scener inifrån TV4 och redaktionen då på Kalla fakta. Mm. Och det är många som lägger ihop dem och säger att okej, nu blev han utköpt här för att han hade skrivit den här elaka boken. Och det tredje är att han väljer att göra det till en sån grej.
Vad då grej? Att han gick ut med det nu?
Ja, eller han går ut och säger att han blivit utköpt och att han är förvånad. Och, ja, liksom att han gör content av det här utköpet. Det tycker jag också är lite spektakulärt. För det har vi ju för sig sett då när det gäller SVT-profiler som lämnar. Att man ju på ett sätt använder det här som en, istället för en LinkedIn-postning. Att man på det här sättet säger att jag finns tillgänglig. Jag står till arbetsmarknadens förfogande. Mm. Men här är det på ett sätt att han går ut som en förlorare ur den här diskussionen. Så de vill inte ha mig längre. Nej, det var ovanligt var det i alla fall.
Ja, okej. Okay. Om vi tar de här grejerna en för en dag. Jag vet inte hur vanligt det är. Du säger att det är vanligt kanske att man kommer med erbjudanden om att köpa ut.
Nej, inte ovanligt i alla fall.
Nej, det kanske det är. Och det kanske hör ihop då med att han själv varit väldigt publik med det här. Och igen gör sig till offer. Det är ju otroligt på något sätt. Alltså vi pratar ju om hans bok, eller det var ju framförallt jag som pratade om hans bok och framförallt då om hur gnälligt det var. Men att det liksom fortsätter även i det här läget, vilket ju... Ja, jag vet inte vad han har att vinna ens på det här. Jag förstod inte vad han ville säga riktigt med boken. Och jag förstod inte riktigt vad han ville säga med det här. Men om vi tar en förändring över vad du sa då. Han jobbade ju inte som praktikant när han gjorde själva Valra. För att han var ju inne som praktikant och fick erbjudandet, tror jag, i slutet av sin praktik. Sen var han ju typ programanställd eller någonting och var inlasad när programmet sände, som jag fattat saken rätt. Men fick en fast anställning, precis som du säger, därefter. Och rimligtvis som slags, inte plåster på såren, men som en slags kompensation. Ju.
Ja, eller kvitto på ett bra jobb. Alltså, så kan man ju se det också. Ja, så här. Titta, du verkligen. Gjorde ett av de största granskningarna som har gjorts de senaste åren. Det är klart att killen ska ha jobb då på den här högprofilerade, kvalitativa redaktionen. Ja. Det är ju helt rimligt.
Ja, och jag har försökt att luska lite i vad det här handlar om. Alltså, de säger ju att det här är inte om boken. Vivek Hansson då har uttalat sig att det inte har att göra med att han har skrivit en bok, och det har inte att göra med kritik mot oss. Men som jag fattade så är det egentligen det som jag pratade om redan när vi hörde att en bok skulle släppas och inte hade läst den. Att då så spreds det, kommer du ihåg där, att jag hade ju uppgifter redan då om att det var ju krismöten. För att helt plötsligt så kom han och dunkade i princip ett färdigt manus i bordet och sa, jag har skrivit en bok. Och där det liksom framgick att Daniel Andersson hade smyginspelat redaktionen.
Mm.
Och liksom använt det i boken och liksom avslöjat olika metoder, liksom källskyddsproblematiska saker. Och framförallt blev det ju en superförtroende brist i det att man sitter och smyginspelar redaktionskollegor och som man använder i en bok som man i princip bara presenterar som ett färdigt faktum, inte på något sätt bjuder in i processen eller är särskilt transparent kring. Det blir ju ett arbetsmiljöproblem. Man kan ju bara fatta eller ana vilket arbetsmiljöproblem det är. Och det var ju också det som bekräftades när man läser boken. Alltså vilken otroligt knepig situation han har satt sig i själv. Vem ska vilja anställa Daniel Andersson nu? Och sen så börjar jag också tänka på, vad minns jag från de här? Är det 2 år sedan det här hände? Det var allra fett.
Mm.
Alltså, vad har det producerats? Har du sett någonting från Daniel Andersson här under året? Det har ju ingenting med hans anställning att göra. Det avtryck han har gjort är ju det, och att han har gnällt på det i efterhand på något sätt. Som jag kan tycka är jäkligt problematiskt.
Ja, du kommer inte anställa honom nu, det har jag.
Ja, men jag tycker att jag blir irriterad på att han har fått en sån otrolig chans.
Mm.
Och att det är mest gnäll som vi hör efteråt. Jag blir ännu mer irriterad här. Där man egentligen borde kanske kritisera TV4, för det låter ju som att de beter sig grisigt mot en anställd. Men jag känner bara instinktiv sympati på något sätt med att vara arbetsgivare till en person som har liksom gått ut på det här viset i efterhand.
Mm.
Ja.
Det kanske finns en generationsproblematik här som du inte förstår. Alltså, han tillhör en annan generation än du och jag, med en annan work ethic. Och det var ju den som också lyftes fram i några recensioner. Att det här liksom Watergate för Gen Z, då är man liksom inte villig att röka på arbetstid och jobba sena nätter sådär, utan OB-tillägg. Och sen kan vi tycka att det är liksom sämre. Och det kanske jag nu ändå tänker som motvikt ändå ska säga att men det är inte säkert att det sättet att jobba är det bästa sättet, bara för att din och min generation har haft den arbetsetiken. Men det blir i alla fall en krock här som blir väldigt synlig, tycker jag, kring hur man ser på arbete och så. Om man nu ska prata om den delen av hela den här affären. Men det blir väldigt spännande att se då vad han går nu. Går han till 100%? Är de fram igen nu då och plockar de profilerade liksom mainstream-mediernas stjärnor som man gjorde med Mårten Ansén från Sveriges Radio, eller hamnar han någon annanstans? Ja, men det blir spännande. Eller byter han namn och dyker upp som något helt annat?
Ja, men det är ju intressant om det är så som du säger, att för att det pratar man hela tiden om, att 00-talisterna och eventuellt 90-talisterna också har en sån annorlunda syn på marknaden. Om det är vi som är stofiler och de som har rätt, och att historien kommer visa att det är så, hur det nya journalistiska livet ska se ut är jag nyfiken på i så fall.
Mm.
Framstår ambitionslös, men det är kanske en gammal
exakt. Sätt att se på saker. Det är det där man måste ifrågasätta. Jag säger inte att det ena är rätt och det andra är fel, men att säga att ditt och mitt sätt att se på det här, att det är det enda rätta, där tycker man bör vara lite mer ödmjuk. Det är i alla fall min ingång i den här frågan. Ja, men en annan spännande, intressant, lite problematisk sak är att LO Media har en ny vd och LO Media är ju då LO-förbundens mediehus och har en massor med tidningar i portföljen, bland Dagens Arbete är väl den stora juvelen. Men många fackförbunden har ju medlemstidningar och de är samlade i det här mediehuset. Och de har varit ganska omdebatterade det senaste året. De hade en stor konflikt. Under förra året så lämnade kommunalarbetarens chefredaktör mediehuset. Det verkar ha funnits en konflikt också kring den förra vdn för LO Mediehus, Unn Edberg, som också lämnade här under våren. Och ja, det verkar finnas en del att arbeta med på LO Mediehus, om man så säger. Och i veckan då så kom nyheten om vem som blir ny vd för LO Mediehus. Och det blir programdirektören på SVT, Mikael Österlund.
Mm.
Vet du om det?
Nej, inte egentligen mer än per namn och titel, och att han då sitter ju i den yttersta ledningen då hos SVT. Det är ju inte en av de mer profilerade, skulle jag säga i alla fall, i min värld, SVT-cheferna.
Nej, och han, som sagt, han sitter ju i ledningsgruppen. Sen har tidigare har han ju varit lite mer anonym då, men som programdirektör så har han ju då liksom tagit klivet upp och fått en mer profilerad roll. Och att han går från SVT säger han själv inte har någonting att göra med det stora sparpaketet och de här utköpserbjudanden som SVT har arbetat med under våren. Utan att det här är någonting som han vill, och att, vad han säger, ja, för 28 år sedan tog jag ett sommarvikariat inom public service. Och jag har funderat på om jag ska vara kvar inom public service de 15 år som jag har kvar tills jag fyller 67. Eller våga testa något annat, säger jag till Dagens Media. Och har då valt att gå till LO Mediehus. Och det här är ju bara vatten på kvarnen att SVT egentligen består av massor med vänstervridna propagandister. När man uppenbarligen då vill jobba på LO Mediehus efter så många år på SVT. Jag ser inte att det är så, men optiken blir liksom så problematisk här för mig. När man har en toppchef som kan gå till ett så politiserat mediehus som LO Media ändå är. Mm. Jag reagerar väl starkt på det här, men hur tänkte du?
Ja, men jag reagerar också starkt på det utifrån att det blir en sån enkel, ja, men det går helt i linjen, precis som du säger, med den kritik som finns. Det blir en enkel poäng att fånga in för högern här. Men kan vi bara prata om de här olika titlarna, för att jag vet inte om alla är med på det här. De titlarna som finns där, det är alltså 7 stycken. Och den här sajten Arbetet, det är väl det som det har diskuterats, att alla digitalt har slagit samman till samma, så att säga, digitala plattform, eller hur?
Mm.
Men är de också liksom vänster i sitt redaktionella innehåll? Är det liksom det sagda uppdraget också? Ungefär som ETC är det, eller?
Det tror jag, att inne på LO Mediehus så skulle man nog inte köpa det. Å andra sidan så ägs man av LO, som ju samlar mängd fackförbund. Så är klart att man har en grundpositiv inställning till facket. Och LO är ju också sedan urminnes tider väldigt tätt förknippade med Socialdemokraterna. Och de, även fast de banden har försökt minska, så finns ju de kvar här. Och det är väl på den bogen jag tänker att många också tittar på de här tidningarna eller de här medievarumärkena i LO Media, att de har en agenda, precis som du sa tidigare, om 100% har en agenda att vara liksom så högerns motröst mot ett vänsterlutande medielandskap i övrigt, så kanske LO Mediehus då ändå ser liksom att de har arbetstagarens perspektiv i ett så här hyperkommersiellt eller hyperkapitaliserat samhälle. Och att det uppdraget är ju inte oideologiskt, på samma sätt som det är inte oideologiskt att jobba på 100% eller kvartal eller fokus, skulle jag säga. Mm. Det har ju inte bara med ägandet att göra, utan det har ju också med hur de här tidningarna är redigerade.
Ja, men det är väl där jag kanske är på jakt efter att differentiera ändå. För att man kan ju ha ett uppdrag. Alltså då, vad finns det för gamla papperstidningar i LO Mediehus? Det är ju typ Elektriken. Det är Handelsnytt, Fastighetsfolket. Den typen av tidningar. Alltså det är ju precis som du säger, att man kan ha ett fokus på en grupp och liksom en ansvarskänsla för att skriva utifrån ett journalistiskt perspektiv om de fackligt engagerade elektrikerna eller motsvarande.
Mm.
Men det innebär ju inte att man är politiskt formad. Det innebär ju fortfarande att man har den journalistiska verktygslådan att försöka angripa världen med, som ska försöka ge en balanserad bild. Jag tycker att det är olyckligt om vi driver det till att det skulle vara samma sak som det som 100% gör, som jag inte upplever att ha den journalistiska verktygslådan. när man ska angripa världen, utan där man försöker lägga ett raster, ett högerpolitiskt raster först och främst.
Mm.
Och sen så smyckar det med lite journalistik utåt sett. Och att det är väl också det som gör att det mer är olyckligt, att optiken blir att SVT-chefen går till en vänstertidning här, menar jag. För att i grunden så är det kanske ett journalistiskt hantverk som han är ansatt att ansvara för,
mm.
som har ledarsidor såklart. Jag menar, Daniel Svedin är politisk redaktör, jag tror på typ alla de här tidningarna. Tidigare Aftonbladet, ledarskribent ju, som ju är klart vänster. Det är klart att LO har ett vänsterperspektiv, precis som Centerpartiet var därför man hade massa tidningar, för att få sprida sitt centerpartistiska högernarrativ ut till allmänheten. Men det fanns fortfarande en ambition att göra journalistik på det som inte var ledarplats. Alltså man måste väl ha med sig ändå att den hedligheten i, när vi ska prata om det. Alltså att det inte är per automatik att en SVT-ledningskille nu har bekänt sig som riktig vänster och varit smygvänster hela tiden.
Ja, men det är optiken. Jag skulle ändå säga att alltså ett mediehus som ägs av, den stora ägaren är Kommunalarbetarförbundet, LO, Handelsanställdas förbund, SEKO och några andra mindre fackföreningar. Och där ordföranden är Elisabeth Ygeman, gift med Anders Ygeman, toppsosse. Det är klart att ett sånt mediehus, oavsett liksom den redaktionella ambitionen, kommer uppfattas som att de har en ideologisk vänsterlutning. Det är så svårt att argumentera runt det. Faktiskt. Sen sitter det andra människor i styrelsen, som Camilla Björkman till exempel, som driver här Loop, såg jag satt i styrelsen. Hon har ju kanske inte den här socialdemokratiska kopplingen, vad vet jag. Men det är ju trots allt så att det går liksom inte att förneka att det här är ett mediehus med en ideologisk, jag säger inte politisk, jag säger ideologisk ambition. Och att den i alla fall inte är höger, så mycket kan man väl ändå säga. Och att jag ändå tycker att det som du beskriver här, att det ser ut som en smygsosse som kommer ut som en offentlig sosse när man väljer att bli vd på LO Mediehus. Så tänker jag kring det här.
Ja, och det blev inte bättre av den andra nyheten som kom i veckan om den stormen som har varit inne på LO Mediehus. Nu har ju inte då Mikael tillträtt, han tillträdde ju i oktober om jag minns det rätt. Där en chefredaktör har avsatts efter kritiska artiklar. Fastighetsfolkets chefredaktör Helena Forsberg tvingades lämna sitt uppdrag då efter kritik från förbundsledningen. För tidningen ska inte bara uppdra granskning och ifrågasätta förbundet. Det är ju en...
Ja, fast det var ett jättesmaskigt citat. För övrigt ett väldigt, väldigt smaskig intervju i Dagens Media av Claes Granström med den här ordföranden, va? Niklas Nilsson.
Mm.
Men det påståendet kommer ju inte från ordföranden till Dagens Media, utan det kommer via den avgående chefredaktören. Där sa ordföranden att de är för mycket att uppdra granskning.
Mm.
Men när Dagens Media ställde frågan till förbundsordföranden, så säger han så här: de letar fel, och letar man fel så hittar man fel. Man kan inte enligt vårt tycke bara göra det. Man måste också agera som en medlemstidning, säger Niklas Nilsson. Ja, och det är väl ganska rimligt egentligen. Alltså att man som ägare av Fastighetsfolket också säkerställer att medlemmarna får den tidning som de ska ha och som skapar medlemsnytta och som också gör dem liksom till stolta, nöjda, upplysta medlemmar i det här fackförbundet. Och om man då upplever att den tidning som man äger är fixerad vid en fråga som medlemmarna inte är så intresserade av, utan redaktioner inte går i takt helt enkelt med sin målgrupp, då måste man ju som medieägare gripa in. Det gäller ju alla mediehus, inte bara det här. Och här finns det liksom en sorts liksom idealistisk syn på vad en medieägare ska vara. Alltså att man har armlängds avstånd betyder ju inte att en redaktion och chefredaktör får göra precis som de vill. Det gäller på Dagens Nyheter och det gäller på Fastighetsfolket. Och det där tror jag liksom, här slår alla journalister bakut, inte minst i vår Facebookgrupp då, för vår podd här.
Ja, jag slår bakut också. Jag fattar inte vad det...
Men ska inte ägaren av ett mediehus eller en tidning ha någonting att säga till om?
Alltså, jag tycker att du sätter fingret precis på det som vi diskuterade här nu, där jag då försökte hävda redaktionellt oberoende för de här titlarna. Och där du då förklarar att det är rimligt för ägarna att kunna gå in och styra på det här viset. Alltså det är ju exakt den konflikt som kokades ner i den ingress som jag läste upp. där chefredaktören då tycker att hon är tillsatt för att få arbeta oberoende med journalistik utifrån det uppdraget som styrelsen har satt.
Mm.
Då kan inte styrelsen gå in och detaljsäga, nu är det för mycket av det här, det ska vara mer av det här, det glada, det positiva. Då förstår jag att antingen att hon lämnar själv, eller ja, det är för sig, jag hade förstått om hon hade lämnat själv. Nu tvingades hon, eller i alla fall enligt hennes själv då, lämna sitt uppdrag.
Mm.
För att det funkar liksom inte att arbeta så. Och det gör ju medier till en väldigt speciell sak att äga. Det är ju det vi har pratat om många gånger. Men det fast, är ju väldigt svårt. Jag måste prata klart där. Det är ju att det som medieägare får påverka redaktionellt, och så har ju traditionen och historien alltid varit, det är vad som står på ledarsidan. Det är det som man påverkar. Och då inte genom att skriva direkt på ledarsidan, utan genom att tillsätta den som skriver på ledarsidan. Så har det ju varit historiskt.
Ja. Men nu är du ute och cyklar. För grejen är ju att det du missar här, det är ju att ägaren säger så här, här är uppdraget. Och sen så måste ju styrelsen då kunna också landa i så här, ägardirektivet som vi har gett i tidningen uppfylls inte. Man gör inte den tidning som de har i uppdrag att göra. Det måste man kunna få utvärdera och ifrågasätta. En annan sak är ju om man går in och liksom försöker stoppa enskilda granskningar och så. Det kanske man har gjort det. Det tycker jag är lite oklart i den här historien. Men att man som medieägare har en idé om vad redaktionen ska göra, att man har rätt att utvärdera den, det är självklart. Alltså, annars är ju det här inte deras tidning. Då kan ju redaktionen driva den här tidningen själv. Och det kan de inte, för att alla intäkter som kommer till redaktionen kommer ifrån de betalande medlemmarna. De är inte prenumeranter av den här tidningen. De är medlemmar i fackförbund och får den här tidningen som en medlemsförmån. Och därmed så har man också som fackförbund eller som medieägare, har man också, ska säga, skyldighet att säkra att tidningen uppfyller det uppdrag som man har gett dem. Och här tycker man tydligen då, så tolkar jag det här mellan raderna, att man tycker inte att tidningen är tillräckligt bred utan fixerad vid att granska bara det ena fackförbundet. Och om du är medlem då i Fastighetsfolket, så kanske du är intresserad av andra saker än fackförbundet. Alltså det är väl det som jag tänker är, gissar jag här, som ligger till grund för den här konflikten. Att man har medlemmar som tycker att tidningen är irrelevant. Att den är navelskådande, tittar mer på det ena fackförbundet än för situationen för dig som jobbar som fastighetsskötare eller fastighetsförvaltare. Och då finns ju risken att tidningen också förlorar sin trovärdighet gentemot medlemmarna, och då måste man som medieägare agera. För mig är det inte alls så enkelt att bara ge armlängds avstånd till redaktionen och låta dem löpa fritt och sen inte ha rätt att göra någonting överhuvudtaget.
Nej, och jag tycker inte att något av det du säger emot det jag sa. Det är klart att om Dagens Nyheter helt plötsligt skulle fixera sig vid att bara rapportera om Skåne, så skulle väl en styrelse säga, här är direktivet som ni har, det här är grunden till vår existens. Mm. Ni uppfyller inte det, ni ska bevaka hela Sverige. Jag undrar om det är det som har hänt här, men jag vet alldeles för lite kring Fastighetsfolket och utvecklingen där. Jag bara säger att det inte är en kanonöverlämning.
Nej, exakt. Det får man väl ändå ge det här då. Alltså att det är ju väldigt vanskligt att säga upp chefredaktörer, för att det är precis det här man inte vill ska hända, eller den här optiken man absolut inte vill ha. Och jag inledde väl med att säga att det var en väldigt smaskig intervju med förbundsordföranden Niklas Nilsson, för han tar bladet från munnen. Han bjussar, det rinner guld ner i mikrofonen på Dagens Medias reporter här. Och det spär väl också på den här konflikten lite grann, att den har blivit som medial.
Mm.
Och det skapar ju inga jättebra förutsättningar framåt. Inte för den som ska bli ny chefredaktör på den här lilla tidningen, men inte heller då för LO Medias nya vd som kommer från SVT.
En annan nyhet som har kommit i veckan är att DI Digital lägger ner. Det är alltså Dagens Industris digitala avdelning. Jag vet inte hur aktiv egentligen den har varit. Och den liksom har varit mycket mer än en gång i tiden var det en egen sajt och så. Mm. Är det ens längre, Olle?
Nej, det är den inte. Den flyttar in. Ja, men bakgrundshistorien är att Stefan Lundell och Ola Aronsson jobbade på DI, frågade, kan vi få starta bevakning av techbolag? Och då fick man nej, och då så hoppade man av, startade Breakit. Och det blev en pangsuccé, och då efter 2 år typ så var det några reportrar på Dagens Industri som sa, vi får väl starta en Breakit-dödare. Och då gjorde man det, kom ju aldrig riktigt upp i Breakits nivå, och det slutade med att Dagens Industri köpte Breakit. Och det är klart, då kan man ju inte ha både Breakit och DI Digital i samma hus när den ena är så oöverträffat mycket bättre också, breaket alltså. Så att det här var väl ganska väntat ändå.
Mm.
Men samtidigt lite krig då mellan dig och mig, för du var ju breakit-kille. Du skrev för breakit.
Aha. Ja.
Jag skrev ju för DI Digital under första året.
Mm-hmm.
Inga avtryck.
Känner du sorg?
Nej, jag känner ingen sorg.
Inga avtryck, vadå inga avtryck?
Nej, men mina texter gjorde inga avtryck.
Nej, nej. Nej, men mina däremot. Ja, jäklar, det satte avtryck. Jag såg apropå Bonnier och affärsnyheter att Bonnier News nu skulle bli majoritetsägare i irländska Business Post Group, som är då får anta är någon slags Dagens Industri i Irland.
Mm.
Då.
Mm.
De hade gått in som minoritetsägare sommar 2023. Och nu då så kliver de upp och blir majoritetsägare istället. Det här var inte du så förvånad över.
Nej, var du det?
Jag visste inte ens att de fanns eller att Bonnier existerar i Irland. Så jag var mer förvånad över det och att de nu då ska ge sig in där. Men det verkar gått bra för tidningen. Så jag antar att de ser någon slags affär där då.
Ja, det gör de ju. Du har inte fikat med Thomas Mattsson på länge, hör jag.
Nej,
Expressens förra chefredaktör och styrelseordförande i det här irländska medieprojektet. Mm. Alltså det är långt till Irland, det får man ju säga. Och det är ju inte en jättestor marknad. Så på det sättet är den ju lite apart. Men det är ännu mer apart att bara äga en del av ett mediehus på Irland. Mm. Så att man köper ut och blir som totalägare, det kändes ju ganska logiskt. Och kanske, ja, men om man ska dra ut linjerna här då, utifrån det vi pratade om nyss, så kanske det här också kan vara liksom startplattan för att ta breaket utanför Sverige.
Mm.
Det finns ju ändå liksom någonting i breakets redaktionella koncept som borde gå att exportera.
Mm.
Och då borde väl en etablerad stor tidning som Business Post på Irland är då vara en bra startpunkt, kanske.
Finland. Det blir Finland.
Det blir Finland, vet du det?
Nej, jag känner det hela kroppen.
Du har en finsk vibration i dig som säger breakit.fi, det är grejen.
Vi pratade också om Substack förra gången. Du hade gjort en intervju med svenska Substack-personen som är nytillträdd. Efter det så hörde Ivar Arpi då av sig till oss och tyckte vi hade massor av fel angående Substack. Jag försökte få tag på honom här i Almedalen nu för att få reda på mer, men han ville hemskt gärna annars berätta varför han hoppade av. Men det var ju lite det vi pratade om i tidigare avsnitt. Han var ju ganska detaljerad med varför han gjorde det. Han berättar i alla fall hur många betalande prenumeranter han hade som mest förra året. Det är en siffra som jag inte hört tidigare på Substack då. Och det var 3400 betalande.
Mm.
Och det menade han var störst i Sverige, och det menade ju vi också, att han var ju störst i Sverige.
Mm.
Och hans bild är att nu när han har hoppat av så är Jens Kahnman antagligen störst. Och att den här Sverigechefen därmed var ute och cykla. Där han menar att han var störst i världen eller näst störst av icke-engelskspråkiga politikinriktade Substack. Vilket också då säger någonting om betalningsviljan. Om det nu är betalande Substack som man utgår från när man ska tala om vem som är störst. Jag tror inte att Substack räknar så. Dels är det som att den siffran är ju ganska dold genom att de bara talar i 1000 eller 10 000-tal. Så jag antar att de tittar på totalt antal gratisprenumeranter och så. Men att han då menar att han var störst i Ivar Arpi i världen av icke-engelskspråkiga politikinriktade Substack är ju sensationellt att Sverige skulle placera sig så bra.
Mm.
Då så har det faktiskt varit i Patreon också.
Mm.
Svenskarna har varit tidiga på de här plattformarna och positionerat sig internationellt väldigt högt.
Mm.
Trots att man bara då skriver på svenska.
Mm. Nej, men det är ju någonting med det svenska medielandskapet som är väldigt märkligt och på ett sätt lite, kanske lite ruttet också. Alltså att de etablerade medierna har, jag vet inte vad det handlar om, att de har någon sorts oligopol eller monopol över diskussioner som gör att nya röster inte får plats där utan måste skapa sidoröster, och att det finns en väldigt stor publik för det och den är väldigt betalvillig. Så det är så jag tolkar Patreons framväxt i alla fall. Och jag menar, även då ifall det stämmer att Ivar Arpi är den största i sin genre i hela världen, så säger ju också någonting om det svenska medielandskapet. Men så får man ju kanske komma ihåg att den delen av Substack, alltså politik, var det så han definierade sin nisch.
Mm.
Det är kanske inte den största på Substack.
Nej, jag vet inte.
Alltså, och jag tror också att mycket av den här politiska debatten, i alla fall utanför Sverige, fortfarande sker väldigt mycket på Twitter.
Mm.
Och i Sverige så har ju Twitter tappat väldigt mycket ja, inte i den högre bubbla som Ivar Arpi befinner sig i, men i övrigt så tror jag att Sverige sticker ut även där, att det finns, ja, men, många som är väldigt intresserade av politik men som inte har så många andra ställen att få ta del av liksom Ivar Arpis åsiktsvärden än direkt från honom. Men det är klart att det är ett styrkebesked både för Ivar Arpi och för Substack. Jag var ju tog en cappuccino här på morgonen innan vi spelade in här med Kajsa Zetterholm från den här Substack-personen som vi pratade om. Fick massor med bra tips på hur jag ska vässa till min egen Substack. Stay tuned!
Jaha, alltså förra gången så pratade du inte, då fick du någon mejlintervju då?
Ja, då fick jag mejlintervju via hennes liksom amerikanska PR-person, men nu fick jag träffa henne.
Jaha, herregud. Mm. Ja, det var ju okej. Okay. Mm. Men apropå Twitter då, som inte heter längre X, så såg du vem som gjorde comeback på X i veckan?
Nej.
Isabella Löwengrip, Blondinbella.
Oj.
Tidigare kallad.
Oj.
Så nu är det dags för mig att piska igång med mitt Twitterkonto. Vem ska jag följa? Ja, det var ju en tweet, så jag vet inte hur det har gått sedan dess. Men det var ju ändå oväntat.
Var det verkligen hon?
Detta enligt bloggbevakning.
Ja, de brukar ha koll.
Det, nu när du sa det. Mm. Om det är någon som hon har koll på så är det väl Isabella Löwengrip. Mm. Nu går jag in här även på hennes officiella ex-konto. Och då står det, ja, mot Visby. Hon har varit igång här då. Mm. Postat allt möjligt här. Ja, men visst. Det verkar ju vara igång. Hon verkar vara i Almedalen här också. Ja.
Du får haffa henne där nere och ställa några frågor om det här. Men hon är ju nästan sist in. Och jag trodde dessutom att hon skulle lämna liksom det politiska kampanjandet. Det var det sista jag såg från henne.
Jaha, jag tyckte tvärtom att hon gick in som konsult där i Moderaterna. Och hur som helst, jag vet inte om det är den mest intressanta personen för Mediepodden eller för Sverige heller i det här avseendet. Jag nöjer mig med att bara konstatera det. Vi har också lite feedback från förra avsnittet, Olle. Dels att SVT 24 och Barnkanalen, det är tydligen samma kanal eller frekvens eller någonting.
Ja.
Det får du ta till dig.
Jag ska ta det till mig.
Så det handlar ju inte, hur var det här nu då? Att typ när SVT 24 inte sänder så är det typ SVT Barn då? Mm. Eller hur var det?
Ja, något sånt är det.
Mm.
Min poäng var ju, jag måste bara säga till mitt försvar, mm, det var helt rätt. Jag sa fel där, det var bra att vi fick liksom upplysning från våra lyssnare. Men poängen var ju att det här finns ju i det marksända nätet, alltså den här kanalen. Så det är ju inte så att det är någonting helt nytt som tv-tittaren ska liksom hitta till. Så det är kanske inte så många som tittar på de här kanalerna. Men ja, det var ändå bra att få det utrett att det finns två stycken marksända tv-kanaler från SVT som är olika med sändare på samma kanal.
Och sen fick vi också en feedback där vi pratade att det var så obegripligt varför det var så många som kollade på tv med antenn. Och då så var det ju en smart lyssnare som påpekade att streaming oftast har 15-30 sekunders fördröjning jämfört med antenn. Så tittar man då på någon livesänd sport, fotboll, friidrott, skidor, så vill man ju se direkt sänt.
Mm.
Så att man inte då sitter i lägenhet och hör grannen jubla 30 sekunder innan man själv fattar att det har blivit mål, ungefär.
Nej.
Det var en rimlig poäng.
Nej, men det, precis, och det var plågsamt när jag såg den senaste matchen med min son som satt med Flashscore, som är ju en sån här app som skickar ut i, alltså, det känns som att den är uppkopplad med bollen, mer eller mindre.
Ja.
Och han hade ju koll på de holländska målen innan min streamade sändning hade gjort det. Fruktansvärt var det.
Ja, fruktansvärt. Fint att du sitter uppe, Olle, och kollar på de här matcherna.
Ja, men det finns ju någonting socialt över det där. Men ja, vi får se.
Ska du vara uppe och kolla nu då på, i natt?
Men jag trodde att det var på fredag. Alltså det vill säga på lördag morgon. Jag tänkte att men det är en helg förmiddag kan man väl sumpa. Men nu har jag förstått att det är på fredag natt. Alltså det vill säga så att hela fredags arbetsdag blir sumpad. Ja, vi får se. Vi får se. Jag kanske kollar på inspelningen efteråt. Ska du kolla?
Ja, jag ska absolut kolla. Och jag sitter här och stressar över allt som jag ska hinna innan dess. Det är Almedalens torsdag här vid lunch som vi spelar in. Och vi ska väl få ut detta avsnitt som väl också blir det sista som vi gör här nu. Mm. Jag ser så otroligt mycket fram emot att gå på sommarledigt och inte tänka ett skit på medier eller mediepodden. Jag vet inte hur bra det kommer gå. Kommer det hända någonting här i sommar? Jag ska säga att jag träffade Ann Lagerkrantz i veckan. Hon sa, jag har en sån bra nyhet. Kan jag säga det? Ja, inte om du inte kan säga det on the record. Så. Då vill jag inte veta. Då får du säga det sen så jag slipper tänka på det också. Så att, vem vet vad det ska vara för nyhet?
Ja.
Jag fick känslan av att det var en person eller någonting. Men...
De kanske ska ersätta Naja Nilsson som mediedirektör. Ja.
Exakt. Eller Mikael Österlund. Ja, vi får se. Men ser du fram emot under sommaren?
Ja, jag tyckte du skulle säga att jag ser så fram emot att få börja podda igen den 20 augusti.
Ja, är det du gör? Ja, skit i sommaren. Du bara väntar på när jag ska dra igång igen.
Ja, så ja.
Ja, men det är väl inga stora medienyheter som vi väntar oss i alla fall. Hoppas jag, så att vi behöver avbryta semestern. För jag tänker stänga av mobilen och sen så hörs vi igen. Vad blir det? Vilket datum sa vi nu då?
20 augusti är vi tillbaka.
Det låter underbart.
Ja, ha en
två
god
månader,
sommar.
Olle. Mm.
Hur ska du klara dig utan mig? Dina
ja, det,
nålstick.
Det kommer du inte veta, för du kommer inte höra från mig. Ja, ha det härligt, och tack till alla er som lyssnar också. Ni får hemskt gärna prenumerera även fast det är sommar. Det går till vår semesterkassa, och framförallt till att den här podden ska kunna fortsätta existera. Då får du också tillgång till alla gamla avsnitt där vi sitter och bråkar med varandra. Det kan vara en härlig sommarunderhållning kanske.
Gå in på patreon.com/mediepodden. Vi hörs i augusti.